wish it wasn't so. Save tonight. Fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. Fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. Fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. Fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Carla Vagnen fortsätter fram till midnatt. Ring in 020 22 10 30 och berätta om hur du kopplar av.
Det här är P4, Sveriges Radio.
Och här är Ekot. I Mellanöstern så fortsätter attackerna mellan Israel och Iran som började natten mot fredag med Israels omfattande attack mot bland annat kärnenergianläggningar i Iran. För en stund sedan så pratade jag med vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros på plats i israeliska Tel Aviv.
Ja, under kvällen så gick flyglarmet i norra Israel efter att den israeliska armén observerade drönare på väg in mot Golanhöjderna. Den israeliska armén har nu skjutit ner dem och under kvällen så uppmanades israelerna av militären att hålla sig vid skyddsrummen. Men sen så lyfte man dessa rekommendationer och jag ser nu att iransk media uppger att drönare kombinerade med robotar är på väg mot Israel. Men ingenting om det i israeliska medier eller inga nya rekommendationer från EDF har kommit.
Och ikväll så har Israels premiärminister Benjamin Netanyahu hållit en presskonferens. Vad sa han?
Ja, det här är Netanyahus första presskonferensen. Israel började sina attacker mot Iran. Han höll presskonferensen digitalt för både Netanyahu och andra högt uppsatta politiker i Israel befinner sig i underjordiska bunkrar av säkerhetsskäl. Han började med att räkna upp det som han beskrev som framgångar i Iran, Israels attacker mot kärnenergianläggningar och militära baser, radarsystem och så vidare. Men Netanyahu har också upprepat att man har nu kontroll, Israel har nu kontroll över det iranska luftrummet, som han uttryckte det.
Och vad vet vi om läget i Iran efter dagens attacker?
Ja, Israel har attackerat flera mål i Iran, däribland huvudstaden Teheran, där Israel attackerade radio- och tv-huset. Och man kunde se attacken i direkt sändning, hur en kvinnlig tv-ankare flydde studion. Och många i Teheran har tvingats evakuera efter att Israel uppmanade människor som bor i två olika områden att lämna dem.
Berättade vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros när jag pratade med henne för en timme sedan. Och konflikten mellan Israel och Iran hindrar hjälpinsatser till hundratusentals flyktingar som lever i Iran. FN-flyktingorganet UNHCRs högsta chef för flyktingskydd, Ruven Menikdivela, säger till Ekot att situationen är extremt oroande samtidigt som utmaningarna i resten av världen är rekordstora.
It is extremely worrying because this impacts on our ability to access the Afghan refugees and to continue to help them the way they need to be helped.
Hjälpen till cirka 800 000 afghanska flyktingar som lever i Iran försvåras nu av våldsamheterna i konflikten med Israel. Den personal som inte är absolut nödvändig evakueras nu från Iran, det säger Ruven Menikdivela under ett besök på en internationell konferens i Malmö om global migration.
What we are seeing right now is that it's becoming a perfect storm.
Hon beskriver läget i världen som en perfekt storm med allt fler väpnade konflikter och människor på flykt som uppgår till 122 miljoner. Många har flytt till andra länder, oftast grannländer, och det pågår ett stort lidande i bland andra Sudan, Demokratiska republiken Kongo, Ukraina, Afghanistan, Myanmar och Jemen. Samtidigt som flyktingbiståndet har minskat när givarländerna fokuserar på annat och prioriterar sina försvarsbudgetar.
We've had to cut back significantly on operations everywhere.
Att USA har fryst sitt bistånd har exempelvis lett till att hundratusentals våldsutsatta flickor och kvinnor i bland andra Sydsudan och Etiopien går miste om hjälp från UNHCR, säger Ruven Menikdivela. Nu hoppas hon på mer pengar från andra länder, internationella organisationer och banker samt privat sektor. Det är den största prövningen som vi stått inför, säger Ruven, som jobbat i 36 år i olika roller på flyktingorganet.
So this is the biggest test, certainly in my 36 plus years in UNHCR, that we are encountering.
Säger alltså Ruven Menikdivela, som är chef för flyktingskydd på FN-organet UNHCR. Reporter, det var Dimitri Lennartsson. Och idag så kom beskedet att UNHCR kommer att minska sin personalstyrka med 3500 personer på grund av minskade anslag. Det här motsvarar nästan en tredjedel av personalstyrkan. Även UNHCRs globala insatser kommer att minskas. Många menstruationsappar samlar in och säljer sedan vidare hälsodata som kan användas i riktad reklam. Stephanie Felsberger vid universitetet i Cambridge har skrivit en rapport om det här.
So a lot of advertisers want to find out whether somebody has the intention to become pregnant because they can become part of this person's consumption patterns for the next decade or so, and that's really really valuable targeted advertising.
Stephanie Felsberger har forskat på datasäkerheten i appar som trackar menscykeln och som samlar in information om allt ifrån sexuell hälsa till när man är fertil. Och Felsberger menar att många inte känner till riskerna med såna appar.
We don't really get to talk about how much money there is to be made with menstruation.
Och Stephanie Felsberger tipsar om att mensappar som krypterar sin data eller lagrar den lokalt istället är ett säkrare alternativ.
Reportrar Oskar Bergholm och Maria Bornhöft, P3 Nyheter. Den 28-åriga ambulanssjuksköterska som fick sitt körkort återkallat efter förhöjda värden i så kallade PET-tester och sen överklagade beslutet får nu ett nytt körkort. Det här uppger organisationen Centrum för rättvisa. Testerna togs kort efter att hon varit på en fest samt en skidresa under hösten 2023. Transportstyrelsen återkallade körkortet trots att hennes läkare intygat att hon inte hade något alkoholmissbruk. Och så vädret imorgon får Götaland varierande molnighet med en hel del sol över Svealand och södra Norrland. Först en del sol, men molnigheten ökar och följs av regn. I norra Norrland molnigt och skurar. Från omkring 20 grader i söder ner till omkring 15 grader i norr. Ekot Johan Hellström.
Det här är Karlavagnen i P4.
Med mig Hanna Selman i studion ikväll, och vi har en timme kvar av kvällens program. Och det är ju en väldigt härligt avkopplande kväll. Kanske mer avkopplande än vanligt, eftersom vi pratar om just hur och var vi slappnar av. Och jag vill höra just din historia. Hur hittar du tid för återhämtning? Hur hittar du lugnet? Vad gör du nu så här på sommaren när det är semestertider? För att vila upp dig efter studier, plugget, arbetet, vintern, vad det nu kan vara. När gjorde du senast ingenting? Eller behöver du göra något just för att koppla av? Och det kan också vara någon plats som får dina axlar att sjunka ner och andningen blir långsammare. Kanske är det som Sören skriver. Han har skickat e-post till karlavagnen@sverigesradio.se. Han skriver: hej Karlavagnen. Jag är inte speciellt religiös av mig, men jag försöker om det finns tillfälle. Så särskilt under sommaren när man är på bilresa och känner att jag behöver en stunds ro för själen och kunna varva ner. Ja, då försöker jag besöka en kyrka som är öppen. just bara för att gå in och sätta sig och förhoppningsvis få känna ett lugn och stillhet inombords och även till en stund till eftertanke och reflektion av olika händelser i livet. Så skriver Sören alltså. Ja, hur hittar du tid för avslappning? Hur kopplar du av och var hittar du lugnet? Ring in och berätta. 020 22 10 30 numret. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see I'm losing control when you're not next to me? Mm-hmm. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problematic. Problem is I want your body like a feeling, like a bad habit. How to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth, can't see the forest through the trees, got me down on Swims Lose Control. Och nu har vi nästa samtal som kommer från Tumba i Stockholm. Vanja Hiltonen, god kväll. Hur är Ilta?
Hur är Ilta? Hej Hanna, hur står det till i kvällningen? Mår du bra?
Jag mår jättebra. Jag har haft en härligt avkopplande helg. Alltså extra avkopplande får jag säga. Jag har fått vara helt ledig och jag åkte till och med till Skåne under helgen, så jag är så här extra utvilad den här måndagen.
Skåne på för, alltså vår- och försommar Skåne, alltså finns det någon vackrare? Jag tror inte det.
Nej, det var första gången jag var där så här just på försommaren och jag hade ju tur med vädret och jag har varit i Skillinge och Trelleborg tidigare, framförallt i de här fiskehamnarna. Men nu, oj, det var så vackert. Jag håller med dig. Jättefint.
Ja, många vackra bilvägar när de här stora träden börjar blomma. Och, det är fantastiskt där. Jag, gjort det några gånger under mitt liv.
Jag tänkte just fråga, är det dit du brukar åka på semester?
Vad är semester för något? Är det något man kan äta? Ja. Jag är småföretagare, förlåt. Det är ett skämt jag brukar köra med. Alltså, som småföretagare så hinner man ju inte ta semester. Så. Men man hittar på små liksom, sätt att slappna av ändå.
Uh-huh.
Men jag tycker att det är så superroligt att få prata med dig ikväll, för att jag lovade nämligen en arbetskamrat, Uffe, som håller på och kör en långkörning ikväll, att jag ska göra mitt bästa för att komma med i kvällens program. För både han och jag är Karlavagnen fan. Alltså superfans. Så jag är jätteglad att jag får med ikväll. Och jag har en lite annan vinkel på det här med att slappna av.
Jaha, vad tänker du då?
Jag tänker så här. Jag är ju barn till arbetsinvandrade föräldrar. Och mycket med anledning av det så sitter det i ryggmärgen på mig att overksamhet, att sitta still, det är någonting dåligt. Det får man inte göra.
Mm.
Så jag har liksom alltid både sett och hört att så länge man kan stå på benen och så ska man göra nytta, man ska gärna arbeta, och är man inte på arbete så ska man kanske istället städa, tvätta, skrubba, hjälpa någon annan, laga något, etc. etc., etc. Och det har varit konstant sedan jag var liten. Så. Och det är kanske inte helt jättehälsosamt att precis alltid vara sysselsatt med någonting, tänker jag. Men min uppväxt... Ja, förlåt, fortsätt.
Nej, fortsätt du. Jag tänkte, jag log lite här, för jag känner igen mig till viss del där.
Ja, så du är finne och jag är också finne. Så du kommer förstå det här. Ja. Men alltså, min uppväxt med den här typen av mentalitet, så närvarande i vardagen, har definitivt liksom färgat av sig i hela mitt liv upp till vuxen ålder. Vilket innebär att jag får typ alltid lite dåligt samvete om jag bara sitter och tar det lugnt en stund. Utan att göra någonting nyttigt eller någonting av värde. Andra får och ska väldigt gärna så här chilla och ta det lugnt. Och återhämta sig hela den biten. Men för mig så går gränsen vid cirka så här 10-15 minuter. Vilket är motsvarar ungefär tiden det tog då för länge sedan för min morsa att ta en paus med en cigg och en kopp kärsvart kaffe innan hon meddelade att det var så här dags att fortsätta med vad det när vi höll på med. Vilket också var så här stor städning, antingen på något kontor som vi hade städfirma eller hemma.
Ja.
Ja, och det är lite stört, för om man tänker rätt ett varv till så är den här typen av så här mentalitet är ju faktiskt en slags indoktrinering. Även om den så här kläs in i en slags skruv, alltså så här riktigt skruvad skruv av. Så länge du gör någonting allt, alltså så länge du gör något är allt bra och funkar.
Mm.
Jaha, okej. Okay. Bra, okej. Okay. Jag är 6 år gammal. Okej, okay, jag ska göra allting hela tiden. Men jag vet inte,
jag har också tänkt att det är så viktigt att få båda delarna. Alltså att det är väl bra att kunna arbeta eller hålla sig sysselsatt om man mår bra av det. Men att man också kan leka. Ja, nästan, att även om man blir vuxen, att man kan göra saker som inte behöver betyda att man gör nytta för någon annan. Att det blir någon slags allmännyttigt resultat, utan att man kan göra något bara för att det är lite kul.
Men alltså så här, arbetsinvandrade finska föräldrar i Sverige, deras barn har inte riktigt lärt sig det här. För att vi har på något sätt, alltså jag tänker så här, jag tror ju att det här är en generationsfråga. Åtminstone så hoppas jag att det är det för oss som har eller hade finska föräldrar som i sin tur hade föräldrar som har upplevt krigstider och alla de här jäkla utmaningarna och efterdyningarna som det och den omedelbara, vad ska man säga, efterkrigstiden innebar. Alltså lite som att, vet du, man ska koka soppa på spis och laga och bygga allt själv, för man var tungen på den tiden. För det fanns inga andra alternativ.
Och du är faktiskt inne på en väldigt intressant sak, för att jag minns jag intervjuade en professor i historia i Finland en gång om det, att efter kriget så var det också kvinnorna, för nu är du ju en kvinna också, det låter som att din mamma var också en kvinna som jobbade jättemycket, så att man förutsatte nästan också att nej, men nu tar ni verkligen hand om hemmen, för att det är
Men alltså, vilka var det som tog hand om hemmen medan karlarna var ute i krig?
Det finns en jätteintressant forskning om det, hur det liksom fortsatte. Att det, det är på många sätt, alltså krigshistoria ekar i generationer på flera sätt.
Absolut. Och det är det jag tänker, att jag vill gärna tro att min generation, som är generation X, är typ den sista generationen som påverkas av de här efterdyningarna av alla krig i Finland. Och åtminstone så hoppas jag i alla fall att det verkligen är så. Men samtidigt så här, ju äldre jag blir och ju mer jag lär mig av min egen dotter som idag är 27 och hennes livsinställning, desto mer lär jag mig att skala bort den här specifika typ, inom citationstecken, indoktrineringen eller ofrivilliga indoktrineringen i det här arbetstänket. Eller konstanta arbetstänket. Och så kan jag faktiskt delvis stänga av ekot från typ min barn- och ungdomslärdomar. Vilket innebär att jag idag kan till exempel, ja men alltså jag kan typ så här, sätta på mina hörlurar och lyssna på en bra bok och bara gå på en promenad. Och sen så finns det dagar då jag lyssnar på den här jäkla boken och så diskar, vika fetten och så städar jag samtidigt. Och så försöker jag koncentrera mig på kommissarie Haudalettas senaste MacGyver-lösning på någon knivig polisiär situation. Alltså det blir en krock i mitt eget huvud. Men tack vare min dotter så lyckas jag ju på något sätt reda ut det där.
Det är jättefint att höra. Jag förstår dig och det låter jättefint. Som du hittar de här stunderna då man inte behöver göra nytta för någon, utan du kan bara vara.
Fast ändå så gör jag ju nytta hela tiden, för jag diskar, jag städar, jag tvättar, jag lagar mat, jag bakar. Det är allt det här samtidigt. Men på något sätt så har just det här med att sätta ett par hörlurar på mina öron. Och det spelar ingen roll om det är musik, om det är en bok, om det är en podd, någonting som bara så här blockerar huvudet som tänker på, ja men jag är barn till en arbetsinvandrad förälder eller arbetsinvandrade föräldrar och kan bara fokusera på det jag gör, vilket nödvändigtvis inte är avslappning i gemene mans tycke, men som för mig blir det, för att det kan bli så här. Ja, men jag kanske står och diskar. Ja, men okej. Men då har jag kört, alltså jag har gjort det till en meditationsövning. Då kör jag, man sätter tallrikar så här, 3 varv åt höger, 3 varv åt vänster. Och så tar man kanterna, så tar man undersidan och så sköljer man. Och så gör jag det så här, upprepade gången. Alla tallrikar, alla glas, alla, du vet så. Och då blir det så här, okej, då har jag haft 18 minuter av så här superavslappning i huvudet.
Mindfulness-diskning.
Ja, och vilket är helt sjukt, för jag har aldrig fattat det här med mindfulness. Jag har aldrig förstått när folk pratar om mindfulness, om man ska yoga, om man ska göra det och det och det. Det infinner sig aldrig i mitt huvud.
Eller kanske det har förutom gjort det i smyg. Precis.
Ja, exakt, i smyg. Men alltså så här, skämt och fido. Jo, jag känner nog ändå att jag har så här, lyckats hitta någon slags balans i min vardag. Även om jag sällan är så här, inom citattecken overksam på riktigt. Så jag har liksom blivit ganska bra på sån här, vad jag brukar kalla för så här mikroavslappnande meditation i många små saker. Vilket är, till exempel, jag isbadar, eller isbaksbadar, som typ 95% av finska befolkningen. Och jag snittar så här, jag har jobbat mig upp till 8-12 minuter i isbaken hela vintern. För där blir det så här, min kropp tvingar mig att vara närvarande. Den tvingar mig att vara i nuet 1000%, för att jag kan inte tänka på något annat än så här, vad titta vad kallt det är, förlåt mitt språkbruk. Men det är så satans kallt så jag måste fokusera på min andning. för att så här, överhuvudtaget överleva. Och jag får någon slags skruvad, vet du, så här, tillfredsställelse av den här skiten. Vilket gör att jag har fortsatt med det här i så många år.
Ja, det låter helt underbart. Nu behöver vi avrunda.
Jag vet, förlåt, jag pratar Nej, så mycket.
Ja, det är kanske jag som också borde, jag borde bara rakare säga att nej, nu vann jag, nu får vi runda av. Men det var så trevligt. Tack så mycket för att du var med. Det var väldigt intressant att höra om det här med dina tankar och hur det är nu ändå att du har hittat de här mikrostunderna då till och med du kan slappna av. Nu får du fortsätta hand om det och hoppas du hittar många sådana stunder under sommaren.
Absolut, det kommer jag göra.
Hej då!
Hej!
Hej då!
Nyt on aika ottaa taas kesään tulevaa, kun aamu sarastaa ja kuiskaa korvaa.
Ja karka. Mauri sjunger där om att fortsätta sjunga på och spring iväg om det, så låten heter Vejsitsa mot, alltså kan du ta mig? Ja, vart någonstans det framgår inte. Du lyssnar på Karlavagnen här i P4 med mig, Hanna Silman, i studion ikväll. Och ja, vi stannar i Stockholm, men i Barkarby. För nästa samtal kommer från Robin Kjellberg, Areklev. Hej!
Hej, tack.
Hur mår du ikväll?
Jo, men det är toppen. Jag har gjort det som jag brukar göra, laga mat när jag har tid och vill få ordning på livet.
Ja, är det så du kopplar av?
Det är mitt sätt att koppla av, laga mat. Det är min mamma från Finland som har lärt mig det, att man förbereder allting lite innan.
Jag önskar mig nästan att min mamma hade lärt mig samma sak. Det hade varit väldigt praktiskt just kring matlagningen alltså.
Ja, nej, men alltså det, vi har haft en, så vi bott utanför Sigtuna i en så här föddes och sen upp till Sörviken uppe i Höga kusten. Oh. Och min pappa hatade att stanna. Det finns A till B att åka. Man stannar inte och äter, man gör inget. Man bara fram, ingenting annat. Då fick man äta i bilen. Det var ju ganska enkelt. Och jag kör ju fortfarande samma. Jag tvingar ju mina fem barn nu att nu kör vi, jag gör massäck, vad vill ni ha, jag fixar roddar kvällen innan, allting packat klart, nu åker vi. Då sitter man ju stanna och så här långa stopp.
Älskar kombinationen av en pappa som vill köra långt och den finska mamma som tänkte pragmatiskt. Ja, men då förbereder vi allt.
Ja, men det är lite så uppväxt att det. Ja, men det funkar. Och min sinnesgrej har blivit verkligen att stå och laga mat i köket. Och jag har ju barn med olika diagnoser och du vet, jag är fotbollstränare. Mm. Jag har en fru som är författare och det är mycket som händer hela tiden. Då måste man förbereda, man måste vara klar. Då står jag gärna på kvällen innan jag gör ordning. Det är bara, det jag kom på nu, det är så här, vad fan, de är bortresta. De är på råd hos hela familjen förutom min äldsta dotter som är sin pojke. Det är bara jag som är hemma. Jag har satt och lagat korvstroganoff på klassiskt sätt och pannkakor förberedda på torsdag. Men ja, kanske inte var nödvändigt då. Men en gammal rutin och det får mig att koppla av. Det gör mig lugn, harmonisk, stå i köket är det bästa jag vet.
Ja, och du kan väl frysa in maten, tänker jag.
Ja, nej, jag tvingade min dotter att komma hem imorgon med sin pojkvän och hans kompisar också kom hem och äta korvstroganoff. Ja. Pannkakorna tar med någon till jobbet imorgon, tror jag.
Men tror du att det handlar om att du vill vara förberedd och, eller kanske till och med ligga steget före, eller handlar det om att du gör något med händerna?
Nej, men det är en kombination, tror jag. Jag vill jättegärna vara liksom steget före ifall någon blir hungrig. Jag har en son som har ADHD-autism, så det gäller liksom att ha koll på hans humör och sånt där. Han är 14, så det gäller att ha koll liksom, och alltid förberett. Men sen handlar det också om att jag vill gärna göra någonting hela tiden, och laga mat har blivit en passion de senaste 10 åren. Att hitta smakerna, alltså misslyckas är otroligt viktigt. Och att lyckas. Gör ingenting jätteavancerat, utan testa det fram, gör det. Och nu, mina barn gillar inte ens steklök innan, nu älskar de det. Man gör det liksom på ett sätt som funkar för dem. Det är väl typ det. Alltså, jag vet inte.
Imponerande att få barnen att ändra sin åsikt kring steklök.
Ja, jo. Det är kanske inte bara steklök, men det är mycket sånt där som gör att de får ändra sina smaklökar från ett märke med för nämna, men köttbullar och sånt där som finns att köpa i butiken. Det är att man gör dem själv. Man får krydda, barnen får vara med och krydda, smaka och testa liksom. Är det här någonting? Det smakar inte riktigt lika. Nej, det är för att den ena är inte riktigt kött. Det här är ju kött vi har. Mm. Så det är kul att försöka få med. Nu är inte barnen lika mycket med. De är mest nöjda för mat i magen. Så.
Men vad har du då för bravurrätter? Jag tänker, vad är ditt bästa rätt och vad är det roligaste att laga?
Roligast, det är väl egentligen en grönsakssoppa och få den bli riktigt, riktigt bra, eller en köttsoppa. Oj, alltså nu kommer jag på att jag har asmycket rätter som är jättegoda. Fransyska i ugn är ju också en så här favorit. Får den perfekt. Min fru är vegetarian, så det är typ bara jag som tycker om det. Men bara den här lägga tiden, energin, ta den tiden till att laga maten till dig själv på ditt eget. Det är nog det som är viktigast. Vad jag lagar är inte lika viktigt. Mm. Sen har jag favoriträtter som lasagne och sånt där. Det är ju... Men det viktigaste är nog inte att vad jag lagar, utan att jag får laga. Det är det viktigaste.
Nu, det är alltså ändå så att resan är det viktigare än målet, trots att din pappa alltid bara ville från A till B?
Jo, men pappa är från utanför Uppsala, mamma är från Jyväskylä och Rovaniemi, så att det är klart, det är två skilda världar som man försöker mixa sin egen kropp liksom, på något sätt. Ja. Men ja, nej, men det, jag tror att det är någon blandning i det, för att själva resan är då att laga maten och målet är då att de ska bli nöjda. Mm. Om man ser det så. Och det är två skilda om man försöker få ihop det hela. Men ge mig någonting jag lagar. Det är typ så. Och jag är bara glad att få liksom kasta fram en aubergine. Ja, men jag kan göra en jättegod auberginepasta eller en gryta eller vad som helst. Mycket är att hitta på saker. Min mamma lärde mig att man skriver aldrig ner recept. Man kommer ihåg smaker.
Oh, vad häftigt. Men jag måste ändå fråga, för om det nu blir så att om ni åker iväg på semester och så, om ni ska äta ute och du inte får laga mat, blir du, hur påverkar det dig?
Nej, men det gör inte det. Min fru hatar mig för det här, för att jag går in, beställer första drinken, ber bartendern göra en drink åt mig. Hon bara, vad ska du ha? Nej, men han får ju bestämma, eller hon. Upp till dem. De serverar bara det som är godast. Ja, men till förrätt, då tänker jag det här. Ja, det får väl bartender eller serveraren bestämma. Nej, men va? Ja, men de serverar bara det godaste. Så det som de tycker är gott får jag väl äta. Ja, men huvudrätt då? Det får han också bestämma eller hon bestämma. Och jag har aldrig blivit missnöjd. Jag kände bara, det var så här, jag kände när jag bestämde mig för att någon annan får bestämma vad jag ska äta och dricka. Då var det så här, jag måste ändra på mitt liv. Jag kan inte försöka styra allt jag gör. Jag måste lita på andra, helt random människor. Det var verkligen så här, restaurang. Jag kan säga att jag aldrig blivit någonsin missnöjd med mat jag blir serverad. Eller man blir serverad. Aldrig någonsin. För det är deras professionella yrke när man går dit. Den ena kan göra det, den andra kan det. Och då litar man ju på att de serverar bara det som de tycker är gott. Sen kanske man inte gillar samma smak som vi gör. Jag menar, vissa hatar koriander. Nu äter jag för sig allt, men det finns ju vissa som gör det.
Ja.
Men jag blir aldrig missnöjd. Jag blir alltid lika glad när jag får notan och ska betala. Varenda gång.
Vad häftigt att mat kan på så olika sätt väcka känslor. Alltså låter det som att det är verkligen avslappning. Både när du får laga mat, men också när andra lagar mat. Och de får bestämma och laga sitt bästa rätt för dig. Att det är också...
Ja, det handlar mer om att släppa kontrollen. Det är det jag menar med att man låter någon annan bestämma åt dig när du är ute någonstans. Istället för att du läser menyn. Det har vi gjort så många gånger. Vi ska ut på en restaurang, jag pluggar menyn. Jag kan plugga hur länge som helst. Jag struntar i att plugga menyn. Jag går dit, de får bestämma. Jag läser inte menyn, ingenting. Varsågod, bestäm bara.
Jag ska nu lova mig själv och alla som lyssnar på Karlavagnet att jag ska testa det här en gång. I alla fall en gång under sommaren. För någon gång måste jag ju äta ute under sommaren. Och då ska jag göra det här och då ska jag tänka på. Det var Robin som sa det den där måndagen. Så får jag väl berätta i höst hur det gick. Men ja, jag ska testa det.
Ja, men det tycker jag. Och, alltså det kan ju vara. Alltså, jag tycker inte bara en gång. Jag menar, man lyckas inte första gången man gör någonting. Det är ju inte så. Utan det gäller verkligen att våga lämna sig själv till någonting annat. Inte bara sig själv och lita på sig själv, utan det finns andra som kan ha åsikter hur man kan göra och hur man kan få det att funka. Det tror jag är nog ganska viktigt, att man kan liksom släppa det där och lita på en hel främling som jobbar, som är professionell på det här. De serverar.
Jag ser fram emot att testa det. Tack så mycket, Robin.
Ja, men tack själv.
Och hälsa familjen. Hoppas det blir bra middag med dottern och hennes pojkvän imorgon. Och att alla blir
mätta. Det blir toppen. Det blir jättetoppen. Tusen tack.
Ha det bra. Hej då.
Ja, hej.
Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk. Vi var unga, allt var enkelt. Och vi talade samma språk. Det var sommar hela året och vi dansade och låg. Men det blev mörkare mot våren och allting dog. Men aldrig ska jag ångra, inte en sekund. Sorg är sött andas ut blir en lycklig stund. Inga kommer älska som du och jag. Ingen tänkte på någon morgondag. Så varför ska vi ångra oss? Vi har allt det vackra framför oss. Jag glömmer aldrig bort det vackra. Det var innan allt blev svårt. Vi var unga, allt var enkelt. När vi talade samma språk. Vi badade nakna där vid stranden, där vid farsans gamla hus. Vi såg en rosa färgad himmel, kände lyckor rus. Men aldrig ska jag ångra, inte en sekund. Sorgen suddas ut, blir en lycklig stund. Och inga kommer älska som du.
Så allt det vackra. Ja, så kan man känna på våren för sommaren. Att vi har det allt det bästa, allt det vackra framför oss. Och nu ska vi till Uppsala där Marie finns. Hej!
Hej!
Och, ursäkta, jag blev så osäker på uttalet på ditt efternamn. Är det Packen?
Passen.
Eller? Passen. Passen. Ja. Så. Ja, oh, hur kopplar du av så här på sommaren?
Ja, om jag får koppla av på det bästa sättet, då åker jag till min husvagn som står på Åland. Ah. Och så går jag ner och sätter mig vid vattnet och bara tittar på vattnet. Havet då, men det är ju en vik, men ja, jag bara glor.
Hur kommer det sig att du har en husvagn just på Åland?
Ja, du, när jag var liten då åkte vi dit och hyrde stugor. Mm. Sen hade mamma och pappa husvagn och då stod ju de, hittade de camping då, som de ställde sig på. Och sen blev det så att de bytte husvagn och då blev ju den andra kvar, så att då fick jag den. Och sen har jag bara hängt kvar. Det är så underbart.
Vad är så underbart just på den platsen? Just med den platsen på Åland, den viken?
Ja, just där jag är nu. Jag fick byta mitt i pandemin, fick vi byta camping. Men alltså, det är närheten till havet. Det blir som ett helt lugn när man kommer dit. Även fast man kanske umgås med grannar och sånt. Och har några som bor där jämt och sådär. Men bara gå ut och ha lite planteringar och sådär. Eller bara gå ner och sätta sig på bryggan med ett metspö i handen. Det är också lugn.
Ja, oh, jag blir lugn i kroppen bara du pratar om det.
Ja, eller bara sätta sig i båten och puttra ut, för vi har tillgång till så att vi kan åka ut och ja, bara åka runt eller fiska ifrån den och sådär också. Så att, nej, det är underbart.
Nu känner jag Åland lite dåligt, men jag tänker ändå att det är skärgård. Hur brukar det vara där när det blåser och så? Alltså, är det någon
sjö? Då kan
sjö?
Det blåsa, kan jag säga. Mm. Ja, då blåser det. Blåser det så blåser det. Rejält, kan jag säga.
Vad gör ni de dagarna då, när, om det är lite dåligt väder?
Ja, då får man, antingen får man ju stänga in sig eller så får man åka runt och titta på ön. Gå på lite loppisar och sådär. När det är sommartid då, ska jag säga. Eller några helger per år är jag ju också där. Då. Mm. Sen har jag ju en låt som är verkligen det här att koppla av.
Aha.
Den heter ju att inte göra någonting alls. Med Thomas Ledin. Lyssna på den.
Men, så är det så att du sätter på den låten redan på vägen till Åland för att...
Ja, nästan.
Men det är ju så häftigt tycker jag. Och hur mycket en musik kan redan väcka den känslan som en plats ger en.
Ja, den är... Så jag skojar med en kompis. Jaha, vad gör du då? Ja, Ledin, säger man bara. Man behöver liksom... Och då betyder det att man inte gör något alls.
Åh, vad härligt.
Ja.
Men när ska du dit nästa gång då?
Ja, jag åker onsdag eftermiddag nu. Oj. Så är jag där över midsommar. Så åker jag hem och jobbar en vecka. Och sen... Från och med vecka, vad blir det då? 27 har jag semester. 6 veckor. Så jag har inte bestämt riktigt vilken dag jag åker. Åker över då. Så.
Det är väl avslappnande i sig. Att man inte behöver planera exakt.
Nej, men precis. Mm. Sen har jag bara en grej som jag ska åka därifrån en dag. Eller en natt. Åka hem till Sverige. Annars blir det hela semestern där då. Ja.
Jag måste ändå passa på att fråga, eftersom du sa att du ska vara där över midsommar. Är det midsommarbrasa på Åland? För det är det ju fastlandet Finland. Då har man ju en midsommarbrasa.
Nej, där är det ju... vissa ställen har ju såna här midsommarstänger då. Eller majstång. Nu vet jag inte vad det kallas egentligen. Midsommarstång tror jag där. Det brukar vara lite festligheter. Det finns en nere i byn som vi säger där på. Där jag har min husvagn. Och vi var och tittade ett år. Men det tog så jättelång tid för dem att resa upp den. För det ska dras i snören. Och det ska... så att det just där då. Jag tror att den var ny för att den hade blåst sönder, så visste väl inte riktigt hur. Sen har de ju något som heter, vad heter de nu då? Kronor. Det är liksom speciella som de knyter band runt, som de hänger upp i midsommarstången då. Så att det är ju på ett helt annat sätt. Den ser inte ut som den svenska, om vi säger så.
Ja. Spännande, det blir lite av både och, för det vet jag att i fastlandet Finland, då är det mer midsommarbrasa man samlas kring. Alltså att man, som man har, ja men första, eller majbrasa
sista
här.
Sista april.
Så, ja, sista april här, så det har man i Finland. Men Marie, jättehärligt att få prata med dig och hoppas, du skulle nästan kunna, nu pratar du med mig så du hinner inte ringa din kompis och berätta att nu ska du göra en Ledin. För vet du vad?
Ja, det.
Det ska
han
du få göra
nu. Göra Ledin. Han vet att jag kommer göra Ledin.
För här kommer Thomas Ledin att inte göra någonting alls i Karlavagnen.
Ja, men det var underbart. Härligt.
Ha en fin resa till Åland sen och njut.
Det ska jag göra. Ja, tack så mycket. Hej
tack
då.
För att du var med. Hej.
Hej. Att inte göra någonting alls en underskattad aktivitet. Att inte göra någonting alls är det
enskilt bästa som ni vet. Här tar vi det långt, gör inte många knog. Kanske läser en tidning, en kvarglömd bok. Att inte göra någonting alls, inte någonting alls. Ja, det är svårslaget. Kom när det passar, ni vet var vi finns. Följ det vita staketet, så hittar ni rätt. Gå ner till bryggan, vi ligger nog där. Och gör så lite som bara är möjligt. Att inte göra någonting alls är en underskattad aktivitet. Att inte göra någonting alls är det enskilt bästa som vi vet. Det tar en timme med båt ifrån stan. Ta gärna med något flytande och stanna några dagar. Låter det lockande, kom när ni vill. Och gör så lite som bara är
Ledin att inte göra någonting alls. Och det kommer många mejl och meddelanden ikväll. Läser upp här en. Hej Karlavagnen, detta med att koppla av. Jag tar båten över Torneälven till stugan i Vittangi. Midnattssolen står högt. Fisken vakar i älven. Göken spelar. Myggen surrar. Björkveden fräser och värmer upp bastun till perfekt temperatur. Sen avslutas bastun med ett dopp i älven. Allt medans midnattssolen glöder. Är inte det avkoppling så vette tusan. Önskar alla detta. Att bara få vara. Med vänlig hälsning Vittang i tomten. Jag tänker att du precis skrivit en låt i Gällivara duon Hoja. Om det inte redan är deras låt. Det låter exakt som den stämningen i deras låtar. Ja, det är kanske något du får göra i framtiden Vittang i tomten. Och nästa samtal kommer från ett annat håll i Sverige, från Örebro, Brevens bruk. Hej Mattias!
Hej Hanna!
Hej Mattias Hillbo! Vad gör du för att koppla av?
Ja, det var just det här med att koppla av. Jag är inte jättebra på att koppla av, det är något jag måste träna på. Oh. Men mina föräldrar, de köpte ett torp här i Brevens bruk 1980, det är 45 år sedan. Och då var jag bara 8 år gammal och jag var jätteintresserad av det här torpet och hur gammalt det var och sånt där. Och mäklaren sa att ja, men det är väl byggt omkring 1909, men jag ville ändå veta hur gammalt det var. Och en dag så kom det en gammal tant upp och berättade att hon hade en gammal karta från år 1700. Och oj, då blev det ju väldigt mycket äldre. Och så tog jag reda på hur man skulle ta reda på hur gammalt torpet var. Och då hamnade jag som... Jag var väl 8, 9, 10 år gammal på Kammarkollegiet i Stockholm på Riddarholmen och satt och läste jordeböcker från 1600-talet. Och sen hänvisade jag därifrån till Riksarkivet och sen satt jag och läste gamla jordeböcker och mantalslängder och gud vet allt. Och så gör jag idag för att koppla av. Jag forskar om torp och gårdar här ute i Brevensbruk i sydöstra Närke.
Ja. Men man kan väl säga att du gör tidsresor?
Ja, det kan man säga. Absolut. Och den här trakten är ju förtrollande vacker. Det är ett gammalt järnbruk och vi pratar midsommar förut. Och vi firar vallonskt midsommarfirande här med en speciell midsommarstång med 7 kransar. Och nu håller flickorna på att binda de här kransarna med lille konvaljeblad. Det är otroligt vackert. Och bara det är ju att ta reda på hur de har gjort i alla tider. Jag har suttit en del på arkivet då på länsarvet inne på stadsarkivet i Örebro och tagit reda på hur gjorde de förr. När de band de här kransarna. De, istället för att använda riktiga blommor använde pappersblommor. För det tyckte man var finare då på 1800-talet. Och sånt där. Det är jättekul att gå igenom det här gamla. Så det är vad jag gör när jag kopplar av. Jag sitter alltså och jag stänger in mig och går igenom gamla så här, arkivmaterial. Och forskar om trakten helt enkelt.
Men då har du, kan jag tänka mig, också blivit väldigt duktig på så här gammeldags handstil.
Ja. Ganska bra.
Det kan ibland, när jag själv läser några gamla, det händer inte så ofta, men ibland när man kollar i något arkiv, så jag har ju svårt att tyda det. Hur lång tid tog det för dig att lära dig det?
Ja, alltså, går man tillbaka på medeltiden, då är det nästan lättare att läsa, för då hade de ju såna här speciella gåspennor. Bokstäverna blir lite mer fyrkantiga när de skriver. Men på 1600-talet, på 1700-talet, då börjar man ju undra om de här prästerna som skrev de här husförslängderna och sånt där, om de inte tullade lite på nattvartvinet där, för att om de var helt nyktra när de skrev, för det var väldigt så mycket krusiduller och sånt där. Men med tiden får man lära sig det där. Så att, ja.
Vad roligt. Jag tänker, ja. Annars är ju läkare kända för att ha en speciell handstil när de skrev recept. På den tiden vi hade pappersrecept.
Ja. Exakt, så är det nog, ja.
Ja. Jag hade kunnat prata hur länge som helst med dig, känns det som. Men vi får ju avrunda snart eftersom vi närmar oss midnatt. Men har du något favorit, en favoritgård eller torp eller ett hus där i trakten?
Ja, jag äger själv ett torp. Eller en gård från början som omnämns första gången 1549. Oj. Som ligger liksom mellan Brevensbruk och Kilsmo. Och det är ju liksom min ögonsten. Men sen finns det ju många fina gamla torp och gårdar med gamla fina loftbodar. Men själva bruket i sig med sina vackra bruksbyggnader, rostugn, masugn och bruksherrgård och brukskyrka som speglar sig i de här bruksnammarna. Det är sagolikt vackert. Har man inte varit i Brevensbruk innan, då måste man åka hit för man blir förälskad. Och så vill man aldrig härifrån sen. Så det är väldigt vackert.
Ja. Det låter väldigt fint och också en speciell hobby. Men det hörs på din röst att du verkligen njuter av det här.
Det gör jag. Absolut. Det gör jag.
Tack för att du var med, Mattias.
Ja, men tack Hanna och glad midsommar.
Detsamma. Hej då.
Tack. Tack, tack. Hej, hej.
Rycker vi till reklamen av ett så sport. Ingenting.
hänt ingenting. Och det närmar sig midnatt och vi ska runda av kvällens program av Karla Vagnen. Stort tack till alla er som ringt in och skrivit och berättat och såklart lyssnat. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Mika Tahvanainen. När ni ringde besvarades samtalen av Julia Kleja och Isa Orrerud. Och kvällens ljudtekniker var David Hellgren. Musikproducent har varit Rita Jernqvist och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Och vill ni höra dagens program igen så finns den som podd på Sveriges Radios hemsida, sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio Play. Efter nyheterna som kommer nu vid 12 så kan ni lyssna på Vaken med Robert Frank och Frida Tranvik. Och imorgon är Karla Vagnen tillbaka med Olof Brättling. Jag, Hanna Silman, säger tack och godnatt.
Det här är P4, Sveriges Radio.
Irans revolutionsgarde säger ikväll att de kommer att attackera Israel hela natten. Det är efter att Israel under dagen bland annat bombat det statliga radio- och tv-bolaget i Teheran. Irans FN-ambassadör uppger till FNs säkerhetsråd att Irans attacker mot Israel är självförsvar och proportionerliga. Han menar också att länder som hjälper Israel att attackera Iran är medskyldiga och riskerar konsekvenser. Och på grund av det försämrade säkerhetsläget i Mellanöstern avråder nu det svenska utrikesdepartementet UD från alla resor till Irak som ju gränsar till Iran. Enligt utrikesdepartementet innebär inte avrådan en uppmaning till svenska att lämna Irak. Så Sverige, kaffet är på väg att bli billigare. För sajten Matpriskollen såg under dagen att flera matbutiker sänkt sitt pris på kaffe. Där säger sajtens grundare Ulf Masur.
Billigt såg vi först i morse, men även då Mathem sänkte. Och sen så har vi sett det på många hemköpbutiker, ICA-butiker börjar hänga på idag också.
Kaffepriset har varit rekorddyrt och enligt Statistiska centralbyrån var kaffepriset under maj månad 39% högre än samma månad förra året. Men nu bekräftar ICA, Lidl och Coop i ett mejlsvar till TT att priserna nu är på väg ner. Sänkningen som Matpriskollen noterat gäller en sänkning mellan 3 och 9 kronor på ordinarie kaffepris. Och enligt Anders Thorén som är kommunikationschef på Löfbergs beror sänkningen på att priset på råkaffe faller tillbaka.
Utbudet har försämrats på grund av klimatförändringar och också att efterfrågan har ökat. Så det har varit ett sämre skördar, har gett ett lägre utbud och så har efterfrågan globalt sett på kaffe ökat. Och nu så ser situationen annorlunda ut.
Reporter här var Martin Nilsson och i Ekostudion vid midnatt Daniel Wockner.
Och då har klockan blivit strax efter midnatt. Det är tisdag och ni vet vad det betyder. Direkt från radio från nu hela vägen fram till klockan 6. Välkommen.
Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.